Evangelietexten idag kommer ifrån Johannes evangelium, det 12:e kapitlet. Låt oss stå upp och lyssna till texten. Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade en måltid för honom, Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa: "Varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga?" Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa: "Låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid ibland er, men mig har ni inte alltid." En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där. Och de kom dit inte bara för hans skull, utan också för att få se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Översteprästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också, eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Nästa dag, när de många som hade kommit i högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: "Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung." Jesus fick tag i en åsna, satte sig på den, som det står skrivet: "Frukta inte, dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ung åsna." Lärjungarna förstod först inte detta. Men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg, som det stod skrivet om honom, att så hade man också gjort med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, som Gudrun redan har sagt, så är temat idag vägen till korset. Och vi har precis sjungit salmen "Han gick den svåra vägen". Jag tänker att det värsta med en svår väg är inte att den är smal, inte att den är full av hinder. Det värsta är att man inte säkert vet om den leder fram dit man vill. Vi som möts här idag, vi vet ju det på sätt och vis, hur det gick med Jesu vandring till korset. Vi har påmints i Filipperbrevet om att det är en seger som är vunnen. Vi kan föregripa glädjen i påsken från uppståndelsens dag redan nu. Och samtidigt lever vi, tror jag, allihop med frågan om hur ska det gå, detta att Gud ska segra till sist. Hur länge ska vi vänta tills allt ont är besegrat och den slutliga lovsången kan bryta ut? Vi har ett löfte om att det är där det slutar. Men hur ser vägen ut dit? Jag har två reflektioner idag till dagens tema och text. Den första handlar om oss och den andra handlar om Jesus. Den om oss handlar om skillnaden mellan att vara publik och aktör. Vi har ju i texten idag två publiker. Eller i varje fall, när Gudrun och Jesper talades vid, så fanns det en publik. Det var de som skrek "korsfäst". Och idag har vi en publik som skriker Hosianna. Det är en publik som hyllar och en publik som hånar. Kanske är en del samma människor som ena stunden står i den hyllande skaran och några dagar senare i den hånande. Och jag tänker att sånt här är vi med om ständigt och jämt i vår värld. Exempel på personer som blir upphöjda och utdömda. Den jag tänkte på faktiskt när jag läste texten idag, det var Michael Jackson. The King of Pop. Genial, världsberömd. Hyllad för sin geniala musikalitet. Och plötsligt föraktad. Man spelar honom inte längre. När övergrepp eller rykten om övergrepp blir kända. Och lite till mans, även om det är på långt håll, så hamnar vi i någondera kören. Ska vi sluta att lyssna på hans musik? Vi som gillade den så mycket, ska han hyllas eller ska han korsfästas? Opinionen svänger snabbt ifrån popularitet till förakt. För publiken kostar det ofta inte så mycket. Det spelar inte så stor roll för publikens egna liv. Det kan bli ett intressant samtalsämne kanske. Visst kan man nästan bli varandras fiende när man tycker olika. Men det är inte så där riktigt djupt ingripande. Jag tror att mitt första minne utav att hamna i olika supportergrupper, det var när frågan gällde om det var Elvis eller Tommy som var den bästa. Några kommer ihåg det. Jag hade märken med Elvis porträtt i min mössa. Och de som höll på Tommy, de var inte vattenvärda. Vet ni att det fanns en som hette Tommy Steele? Det blev som att man satt inte gärna på bussen tillsammans med någon som tyckte annorlunda. Men allt var ju en sorts lek. Ingen av oss där, 13-åringar, visste så mycket om vare sig Tommy eller Elvis. Och likadant kan det vara med fotbollslag. Jag har ett litet barnbarn vars pappa är fotbollstränare och hon har redan vid 4 års ålder lärt sig att om man säger Djurgården så får man inget godis. Bajen ska det vara. Den vanligaste publikplatsen numera, det är bakom skärmen. I sociala medier kan vi instämma i hån och hyllningar utan att vi blir synliga, utan att vi blir indragna. Och allt för ofta, tänker jag, så hamnar fokus mer på personer som blir ikoner eller syndabockar än på saken, det viktiga, som egentligen rör oss. Så säger vi, hon är ju fantastisk, eller han är ju förskräcklig. De politiska ledarna i vårt land hamnar ibland i det här att deras popularitet är ett viktigare samtalsämne än deras partiprogram. Vem håller vi på? Vem vill vi inte ha? Det var det där med att vara publik. Nu tänkte jag tala lite om att bli aktör. Eller ett mellanting. Som jag har tänkt på. Och det är när man står i kö. En av de första köerna i mitt liv som jag minns, det var i första året i skolan, i småskolan, i norra skolan i Oskarshamn. Och jag står i kö. Jag heter Persson redan då, så jag står bland de sista. Vi står med bar överkropp. Vi ska till syster och få spruta. Det är ju en sorts publik när man heter Persson. när man ska se Andersson och Eriksson gå in till syster och få sin spruta. Men det är något annat också, för jag vet att snart är det min tur. Och så tittar man med viss lättnad på dem som kommer ut ur systers rum och har överlevt. Och tänker att det är nog en möjlighet för mig också att ta mig ur det här. Hur kommer det att gå för mig när det är min tur? Jag kom på så många exempel och jag riskerar att kanske dra för många, men jag nämner några så kan ni ju fylla i själva. Om man står i operationskö. Man kan få lugnande försäkringar, man kan få höra att men kirurgerna gör sånt där dagarna i ända, det är rutinsaker för dem. Ja, men när det ska bli min tur, då är jag kraftigt berörd. Om man är gravid och väntar på att förlösa sitt barn, det går ju bra för de flesta. Men vad hjälper det? Att jag får en sån lugnande försäkran när det drar ihop sig på allvar. Och när man står på Arlanda och har checkat in och får lugnande försäkringar att 99,9% av alla flyg kommer fram precis som de ska. Vad hjälper det för den som tänker på 0,1%? Och att jag kan nog bli den. Eller någon som plågas av irrationell oro. Du vet, det löser sig alltid. En ännu vardagligare situation som man är med ibland. Man sitter i en grupp, en samtalsgrupp eller så. Och sen har vi bestämt att vi ska presentera oss. Säga vad vi heter och kanske några ord till, varför vi är här och vad vi hoppas på. Så. Ja, ni har suttit så där allihop. Snart blir det min tur. Vad ska jag säga? Ja, det kan ju bli så att jag inte hör vad någon annan har sagt, för jag är fullständigt upptagen med vad ska jag säga när det blir min tur. Eller på en konsert där man ska medverka. Hur mycket lyssnar man på de andra? När man står i scenen bakom för att veta att snart ska jag gå in. Lyssnar man på de andra, vad fantastiskt fint de spelar. Jag är inte så säker på det. Så kan det ju vara en gudstjänst också. Och ibland när man går på ståuppkomikers föreställningar så kan man tänka sig att man ska bli underhållen, men plötsligt så kommer man att bli indragen då någon kommer ner och frågar, ja just ja, har du något exempel på det här? Vad tänker du om det här? Det var ju inte därför jag hade kommit, för att bli indragen. Jag skulle ju bara titta på vad som händer. För att vända på problematiken. När man är trygg i talarstolen som en del av oss blir efter många år, så kanske det man gruvar sig för är att komma nedanför. Till kyrkkaffet. Biskopen Nils Bolander skrev en gång så här om prästers mod. På talarstolen en lejon, men eljest en rädd liten mus. Den store profeten krymper i vardagens vassa ljus. Eller för att ta ett exempel till. När vi har en avvikande mening. Alla verkar vara överens om att det här är så bra. Men vi tycker inte det. Eller alla verkar vara överens om att det här är förskräckligt. Och själva tycker vi att det är bra. Ska jag säga något? Ska jag bli visselblåsare? Vågar jag ta till orda? Vi har våra individuella erfarenheter. Jag behöver inte dra fler. Ni kan fylla på själva. Och så har vi gemensamma erfarenheter där vi kan få också lugnande försäkringar att det här ordnar sig säkert. Men det har ju inte gjort det än. Här i kyrkan vid Brommaplan har vi för närvarande en sån gemensam oro. Kommer vi att få en ny pastor? Varför dröjer det så länge? Vad har Gud tänkt? Måtte det bli bra? Vi kan någonstans lugna oss med att Jesus ska lovprisas till sist enligt Filipperbrevet 2. Men dessförinnan vill vi få det ordnat med pastorsfrågan. Eller med barnafödandet. Eller vad det nu är för någonting. Och då kommer jag till en påminnelse som har att göra med dagens tema. Vi står alla i en viss kö. Till döden. Vägen till korset. Vägen till död och uppståndelse. Hur kommer det att bli för mig när jordelivet tar slut? En dag så ska det läggas ett nytt datum till. Födelsedatum, streck, dödsdatum och så mitt namn. Hur kommer det att gå? Vad händer sen? Ingen vet ju säkert mer än att det är förelagt människan att en gång dö. Vad hjälper det att vi försöker förtränga den verkligheten? Påminnelserna kommer ju ständigt. Anhöriga, vänner i olika åldrar dör. Det sägs ju att i vår kultur så har vi delvis löst den här problematiken genom att göra om döden till antingen statistik eller till underhållning. Vi läser deckare, vi tittar på deckare, vi tar livet av folk ständigt på tv varenda kväll. Som om det vore för att försäkra oss om att det handlar ju inte om att vårt liv ska ta slut. Utan döden finns någon annanstans. Men vi står i samma kö. Allihop. Hebreerbrevets författare skriver att han beskriver att människor genom sin fruktan för döden är slavar hela sitt liv. Och så skriver han att Jesus genom sin död skulle göra dödens herre djävulen maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Och då tänker jag på skolsköterskans mottagning i Oskarshamn 1952. Jag tänker att vi står där i kö och tänker det här överlever man aldrig. Och så kommer någon ut som har överlevt. Fastän det är Jesus som kommer ut och säger det finns en väg genom död till liv. Och då är vi inne på min andra reflektion för idag, den som handlar om Jesus. Ibland talar vi om Jesus som förebild. Det gör Filipperbrevet. Till exempel var så till sinne som Jesus Kristus var. Och ibland talar vi om Jesus som frälsare. Ibland står vi på den ena foten och ibland på den andra. Ibland talar vi med fokus på att följa kristna värderingar. Försöka leva som Jesus. Och ibland talar vi om att leva i tro på Kristus. Jag tror att båda är viktiga. Båda finns i det kristna livet. Men det som jag känner är huvudbudskapet vid påsk är inte att Jesus är förebild. Jag tror att det uppdrag jag fick för 50 år sedan att predika, det är att tala om att Jesus är frälsare. Han gör det vi inte kan. Han öppnar porten så att vi kan gå igenom den. Han har gått före oss för att bereda rum så att vi inte ska vara oroliga. Så vi ska kunna leva. När vi går till nattvarden får vi höra: du ska offra dig som Jesus. Nej, vi får höra: Kristi kropp offrad för dig. Jesu Kristi blod för dig utgjutet. Det handlar mera om att ta emot en gåva än att få ett alltför omöjligt ideal. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Det är vägen till korset. Och de första kristna, de behövde inte förtränga döden. De kunde se döden i vitögat så frimodigt så att de sa: du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Du låter inte, vi låter oss inte stängas in i fruktan för att vi står i kö att dö. Vi står ju nämligen i kö att komma hem, att komma fram till slut. Och så får vi tänka om våra nära och kära att de har inte gått bort. De har kommit fram. De har kommit hem. Därför att Jesus har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Det är evangelium. Det är vad den kristna kyrkan har att säga i en värld där det finns all anledning att också tala om att följa kristna värderingar. Och så kommer då min sammanfattning eller fråga: vad hjälper oss syndabockar eller idoler när det kommer till oss själva? Hur ska vi själva handla när vi inte längre kan stå på åsiktsläktaren utan står i kö och det är strax min tur? Vare sig burop eller applåder kan ersätta personligt ansvar för den situation som vi har själva. Någon skrev i DN med anledning av en mobb som hade satts igång eller en pöbel: hat och indignation kan vara en bra utgångspunkt, men det är ett dåligt handlingsprogram. När man låter sin vrede gå ut över någon man tycker illa om, på långt håll kanske och ibland nära, ofta förstör bara vreden och hatet det mål vi siktar emot. Efterföljelsen, att följa Jesus, den äger rum i den konkreta situation där vi var och en lever. Vi kan inte byta ut den kallelsen som är vår kallelse, där vi står, mot ett annat engagemang som vi tycker verkar mera spännande eller kul. Vi har redan en väg till korset, nämligen det som är de begränsningar som vårt eget liv innefattar. I texten som vi hörde idag så säger ju Judas, vet ni, att när Maria häller ut sin nardusolja: vi borde ha satsat det där på några andra istället. Men Maria gjorde vad hon visste var hennes kallelse just då. Paulus verkar ha haft en problematik som han kände igen av det här slaget. Han skriver så här till Timoteus: om någon inte sörjer för sina anhöriga, i synnerhet den egna familjen, har han förnekat tron och är sämre än en som aldrig har trott. Det som han säger, det går inte att byta ut den kallelse du har, din väg, mot något annat som verkar mer spännande, någon annanstans. Om det finns tid och kraft över när du har tagit ditt ansvar, ge bort den då. Men du kan inte hoppa över det som är din väg, ditt kors. Det här har vi lärt oss en del av de senaste åren. Förseelser på hemmaplan kan inte kompenseras med bragder på den offentliga arenan. Det privata kommer i fatt. En del offentliga personer som har varit vana vid offentliga hyllningar för sina offentliga prestationer har fått uppleva hur hyllningarna har vänts i burop när det har blivit känt hur de har hanterat sin privata situation. Den som inte går att hoppa över. Den som inte äger rum på scenen utan i ens eget liv. Och då tänker jag nu på Jesus som har en kallelse i stilla veckan. Han vet den. Och till och med Petrus säger, ska du inte göra något annat istället än det här? Det här ska väl inte vara alldeles nödvändigt ändå. Då blir han avvisad bryskt och säger, jag vet min väg. Min väg till korset. Jag kan inte skonas från den. Men det här är vägen som leder fram för andra. Jag sa inledningsvis att det värsta med en svår väg är inte att den är smal och full av hinder. Det är att man inte säkert vet om den kommer fram. Om Jesus vet vi att den bär fram eller vi sätter vår tro till evangeliernas berättelse. Men det som är vår egen vandring i påskveckan, i vårt eget livs påskvecka, är faktiskt fortfarande spännande. Vi står ju i kö till både det ena och det andra. Kanske kan det bli så den här påsken att vi upptäcker att passionsberättelsen inte är en reprisfilm som vi har sett 1000 gånger, utan en spegel. Där vi plötsligt upptäcker vårt eget liv och var vi står och vart vi ska och vår undran hur det ska gå. Vi ska alldeles strax sjunga en psalm till som inte är så lätt att sjunga, men en söndag då det heter den svåra vägen och vägen till korset ska man inte sjunga lätta psalmer. Det skulle inte funka. Den heter Du som gick före oss. Olof Hartman skrev den 1968, det här året då så mycket var i oro i hela Europa. Då skrev han den här psalmen som jag nu gör som min bön innan vi sjunger den tillsammans. Du som gick före oss längst in i ångesten. Hjälp oss att finna dig, Herre, i mörkret. Du som bar all vår skuld in i förlåtelsen. Du är vårt hjärtas fred, Jesus för evigt. Du som är livets bröd går genom tid och rum. Ge oss för varje dag, Kristus, det brödet. Du som går före oss ut i en trasig värld. Sänd oss med fred och bröd. Herre i världen. Amen.